En podcast från Aftonbladet.
We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. I would like to make a deal, you know, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way.
Skulle USA göra i Grönland som man gjort i Venezuela, använda sig av militär makt, då är NATO som vi känner det över, säger nu Danmarks statsminister Mette Frederiksen.
Ja, Donald Trump hotar att lämna NATO om han inte får kontroll över Grönland. Och han möter nu stark kritik från andra NATO-allierade. Samtidigt möts Sveriges politiker och militärelit på rikskonferensen Folk och Försvar. Och där är frågan om NATOs vara eller icke vara högaktuell.
USA borde tvärtom tacka Danmark som genom åren har varit en mycket lojal allierad.
Sverige anslöt sig till försvarsalliansen NATO för snart 2 år sedan, främst på grund av det försämrade säkerhetsläget efter Rysslands invasion av Ukraina. Många skriver nog under på att det hänt mycket sedan dess och att alliansen minst sagt genomgår en kris. Så här säger försvarsutskottets ordförande, socialdemokraten Peter Hultqvist, om USAs agerande gentemot Danmark och Grönland.
Det här är en situation som definitivt skakar om och som kan också ha väldigt långsiktigt negativa effekter för exempelvis styrkan i NATO och för relationerna mellan Europa och USA.
Är NATO på väg att lösas upp? Finns det i så fall någon plan B för Europa och Sverige? Och är det nu drömmen går i uppfyllelse för Rysslands president Vladimir Putin? Det pratar vi mer om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Jessica Johansson. Gäst idag, Niklas Wendt, Aftonbladets försvars- och säkerhetsreporter på plats på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Välkommen!
Tack!
Vilket är det största samtalsämnet där du befinner dig just nu på Folk och Försvar?
Man kan ju säga att det är 2 olika lägen. Alltså på scenen så är det ju väldigt lite prat om Grönland och USA. Vi har haft NATOs nya överbefälhavare här, statsministern, försvarsministern, Sveriges ÖB och så vidare. Och ingen av de här personerna har egentligen ett intresse av att diskutera det särskilt mycket. Tvärtom så är deras öppet uttryckta uppfattning att NATO fungerar precis som vanligt och så. Däremot så över liksom kaffet och i korridorerna och vid sidan av programmet på scenen så är ju geopolitiken då framförallt så här USAs agerande och i det hänseendet framförallt Grönland som det är det som är det stora samtalsämnet. För jag tror att alla liksom instinktivt förstår att det här är väldigt omvälvande och potentiellt väldigt farligt skeende.
Trump har ju hotat att lämna NATO om USA inte får ta del av Grönland. Hur anmärkningsvärt är det?
Trump har ju ifrågasatt och kritiserat NATO länge och väldigt många gånger och på olika sätt. Skillnaden den här gången är att han direkt hotar ett annat medlemslands territorium, dessutom med då militära medel. Och det är ju ganska oerhört, alltså det liknar ju inte, det är ojämförbart med tidigare kriser, vare sig det gäller Trump eller NATO. Det här är ju någonting helt annat.
Vad säger regeringens representanter om Trumps senaste drag? Hur tydlig är deras retorik?
Ja, jag satt i en ganska lång intervju med Ulf Kristersson igår till exempel. Och jag uppfattar ändå att det finns en ändring i tonfallet. Förut så har ju regeringen varit extremt ovillig att säga något som överhuvudtaget kan tolkas som kritik av Trump. Och det har ju i och för sig varit på ganska goda grunder. Alltså Trumps uppmärksamhet har ju rört sig på något sätt över den globala säkerhetspolitiska terrängen som Saurons öga i Sagan om ringen ungefär. Alltså om det ser något misshagligt som dyker upp så kan uppmärksamheten stanna där och då blir det ganska obehagligt för den som får ögat på sig. Så väldigt många liksom ledare i Europa och världen har ju haft på något sätt som strategi att hålla huvudet nere och inte skaka båten i onödan för att liksom undvika negativa konsekvenser. Men nu säger Ulf Kristersson öppet att USA har fel. Han kritiserar deras tonläge och den här administrationskritik mot Europa. Han kallar räden i Venezuela för ett folkrättsbrott, vilket regeringen inte gjorde i somras när USA bombade Iran till exempel. Så det här med Danmark och Grönland har på något sätt passerat någon sorts gräns, är väl min tolkning. Där som gör att regeringen känner att de på ett tydligare sätt måste stå upp mot det här. Och det är väl liksom min analys av det.
Man är helt enkelt inte rädd för Trump längre.
Jag tror att behovet av att byta strategi övertrumfar den eventuella rädslan. Och man, det är väl också så att man i den här situationen inte riskerar att bli liksom den stora syndabocken för honom. Eller liksom ensamt utpekad i och med att enigheten om att det här är fel är väldigt stor i Europa då. Så att man är ju med i ett tämligen starkt kollektiv som kritiserar det här.
Alltså, har USA något att vinna på att lämna NATO? Skulle USA klara sig utan alliansen?
Klara sig skulle de nog göra, men det finns ju heller ingen direkt uppsida med det. USA har ju inget militärt hot direkt mot amerikanska fastlandet på samma sätt som Europa har. Därför NATO är ju egentligen en allians för att trygga Europa, då är därför den skapades. Så kortsiktigt behöver ju USA inte oss för att skydda sig själv, så att säga. Men samtidigt är man ju beroende av Europa för sin maktprojektion ute i världen. Det finns många viktiga baser här där man kan som hjälper till med det. Och att vi är starka och rika och teknologiskt utvecklade och att vi dessutom då är USAs allierade. Det är ju USAs riktiga trumfkort gentemot rivaler som Kina och Ryssland som inte har det. Och till det kan man lägga att den stabilitet som USA har bidragit till i Europa har skapat stabila marknader som USA ekonomiskt har dragit väldigt stor nytta av. Så jag kan på något sätt inte se någon uppsida som uppväger allt det man skulle förlora om man skulle lämna NATO.
Finns det någon plan B om Trump skrotar NATO, och hur glad är Vladimir Putin? Vi pratar mer om det här om bara en liten stund. Häng kvar. Och du var inne på det här, USA har ju ändå många militärbaser i Europa. Kan Europa slänga ut USA bara sådär?
Jag är inte helt säker på hur alla de här avtalen är konstruerade, men det är klart att man skulle kunna göra det. Man behöver inte ha utländsk militär på sitt suveräna territorium om man inte vill. Så det måste ju vara möjligt.
Hur viktigt är USA för NATO och Europa?
Det är ju inte bara den överlägset starkaste medlemsstaten som står för liksom huvuddelen av kärnvapenparaplyet, utan en viktig funktion är också att vara möjliggörare av alla gemensamma operationer. För utan USA, då skulle man behöva kasta ihop ett gäng små enskilda krigsmakter och tro att de tillsammans skulle bli en fungerande helhet, och det skulle de inte bli. Att man behöver liksom strukturer, ledning, transporter, underrättelse, och mycket av det här har USA stått för och står för fortfarande. Så om USA skulle plocka bort bara sina stridande förband ur vår gemensamma försvarsplanering så skulle det vara dåligt. Men problemet är egentligen mycket större än att det bara går att räkna i antal soldater eller stridsvagnar.
Hur då, tänker du?
Nej, men de stridskrafter som blir kvar, om man bara tittar på de europeiska, de skulle ju visserligen vara mindre, men de skulle också tappa väldigt mycket förmåga. De skulle kunna göra väldigt mycket mindre saker och fungera mycket sämre tillsammans, som USA inte fanns som liksom limmet som håller ihop där till en helhet.
Vi har ett Ryssland som hotar, ett krig i Ukraina. Hur skulle Europas framtid se ut utan NATO-samarbetet, om NATO skulle fallera?
Ja, det skulle ju bli väldigt farligt väldigt snabbt, och risken finns ju att olika länder skulle liksom börja se om sina egna hus i mycket större utsträckning, så att den liksom inbördes solidariteten även inom Europa skulle börja fallera. Och Europas liksom militära muskler är ju inte egentligen tillräckligt starka för att vara tillräckligt avskräckande, så det blir ju liksom både ett militärt och ett politiskt väldigt stort avbräck då. Jag pratade lite med EUs försvarskommissionär Andris Kubilius som var här också igår. Och han har ju förslagit att man ska sätta upp en EU-armé för att ersätta det här bortfallet av amerikansk trupp. Men det är ju liksom totalt no-go för många länder, till exempel Sverige. Men det visar ändå på hur drastiska drag som människor på väldigt hög nivå, liksom vilka drastiska banor de tänker i, vad de bedömer liksom är nödvändigt för att klara av en sån situation.
Hur skulle en EU-armé se ut?
Kubilius tänker ju så här, och han säger att han bara vill lyfta frågan ungefär, även fast det är väldigt tydligt att han tycker att det här är en bra idé. Men han menar ju då att man ska ha liksom en stående styrka som är samövad och gemensamt organiserad och ledd. Inte så att man bara ska ta en spansk och en fransk och en italiensk brigad och sen tro att de tillsammans ska bli en fungerande division, utan han vill ha en stor armé, ungefär som de amerikanska styrkorna i Europa idag fungerar, att de är en fungerande helhet, men det ska vara ett komplement till de vanliga europeiska arméerna då.
Men smids det några planer på någon ny form av allians om NATO, ja, helt enkelt skulle fallera? Finns det någon plan B?
Öppet så är det ju nästan ingen som vill prata i de termerna, och egentligen så är hela konceptet med plan B. Jag tyckte att Oskar Jonsson, krigsvetaren som också är här i Sälen, fångade det ganska bra häromdagen när han beskrev det som att det vi kanske måste ha är snarare en plan C. Det kan ju framstå som ganska naturligt och tryggt med en plan B där man satsar sina marker då på EU och försöker knyta sig närmare de regionala stormakterna som Frankrike, Tyskland och även Storbritannien då, även om de är utanför EU. Men i alla de här tre länderna, och det är ju bara några exempel, så finns det ju en överhängande risk att de efter nästa val styrs av högerpopulistiska partier som inte bara är nationalistiska och därmed sätter sig själva främst, utan också har en historia av en viss värme gentemot Ryssland. Så kretsen av trygga allierade kan ju snabbt bli väldigt mycket snävare ändå. Och då är ju frågan, ett Frankrike med Marine Le Pen i Élysée-palatset är ju inte heller att lita på, skulle jag bedöma, i liksom sådana säkerhetspolitiska sammanhang. Så det kan liksom snabbt bli svårare och svårare ändå. Men officiellt är det ju ingen som öppet pratar i de termerna, utan alla vidhåller ju att NATO ska fungera.
Vad tror du då? Kommer NATO att överleva på sikt?
Med tanke på hur väl samarbetet ändå har fungerat och vilken viktig roll alliansen fyller för alla medlemsstater, inklusive USA, så måste jag ju ändå ha som mitt förstahandsalternativ att det intresset kommer väga så pass tungt att NATO överlever. Samtidigt har ju Trump-administrationen en helt annan syn på det här, att de gör ju tydligt en annan bedömning av USAs egenintresse än vad jag gör och vad vi gör generellt i Europa och vad USA har gjort tidigare. Och det här med Grönland skulle kunna vara en sån sak som bara krossar alliansen. Och det går ju inte att utesluta. Men var jag tvungen att välja ett så skulle jag ändå välja att NATO blir kvar som det ser ut just nu.
Sverige gick ju med i NATO, i alliansen, främst för att få skydd från Ryssland, eller hur? Alltså, hur känner man för det nu?
Nej, precis. Så det är ju uppsidan med det är att det kanske hade varit ännu värre att stå utanför själv medan det här händer. Att vara en måltavla liksom, på det viset. Så det är väl det positiva man kan säga. Vi har ju också många allierade i NATO som inte är USA, och vårt gemensamma intresse av att försvara varandra kanske ändå kommer bestå, i alla fall i många fall. Och skulle liksom USA försvinna från NATO så kanske vissa strukturer går att omforma på något sätt så att vi ändå kan använda dem. Så liksom allt kanske inte behöver vara förlorat ändå, men det är ju verkligen inte. Den riktningen det pekar in nu är ju att mot ett NATO som inte, absolut inte är det som någon såg framför sig när vi gick med.
Och ett som är säkert då, det är ju i alla fall att det är spänningar inom NATO. Hur mår president Putin nu?
Jag tror att han tycker det här är toppen, såklart. Alltså det här är ju en av hans stora målsättningar har ju varit att splittra NATO, för att NATO är en väldigt jobbig liksom motståndare, potentiell motståndare och liksom en faktor som hämmar hans ambitioner på något sätt i sitt närområde. Så att allt som är splittrande för Europa och NATO, och framförallt kanske skiljer då USA från Europa, det tycker han bara är toppen.
Ser du något scenario där Europa kan komma starkare ur allt det här?
Det finns ju i någon mening så har ju Trump i alla fall skakat om oss, om man ska göra någonting. och skickat ett väldigt tydligt budskap på något sätt om vår sårbarhet som ändå har gått fram på ett väldigt tydligt sätt. Och det skulle ju kunna leda till något positivt givet tid och att de här insikterna håller i sig, att man inser att vi måste på något sätt hitta något nytt sätt att trygga oss själva i och inte lita på USA för det. Det skulle väl vara det. Samtidigt har ju Europa en väldigt remarkabel förmåga att inte kunna samla sig och inte ta kanske de beslut som behövs och kanske skjuta saker på framtiden eller liksom vara oense om någon teknikalitet som gör att man inte kan gå i rätt riktning och så. Just nu ser det inte ut som det här kommer få något positivt med sig om man överlag så.
Det känns kanske varken bra eller kul.
Ja, det känns faktiskt jättetrist tycker jag.
Vi kommer ju fortsätta att prata om det här med dig framöver. Stort tack för att du var med oss idag.
Ja, men tack.
Sist här Niklas Wendt, Aftonbladets försvars- och säkerhetsreporter på plats på Folk och Försvar i Sälen. Jag heter Jessica Johansson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.